Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar veckans arkivsamtal. Nästa vecka, den 25 juni, uppträder jag i Göteborg på El Scratto. Jag kör också stand-up i Nyköping 18 juli med Johannes Bränning. Begränsat antal biljetter, så in och boka nu. Ni hittar alla mina gig på gardenfors.blogspot.com. Det går också bra att boka mig till din privata trädgårdsfest i sommar. Kolla in detta på tradgårdslive.se, det vill säga trädgårdslive.se, fast utan prickar. Om du gillar den här podden och vill bidra till att den kan fortsätta produceras, så kan du också swisha en slant till 0760-724738 eller be Patreon på patreon.com/arkivsamtal. Swishnummer och information om Patreon finns också i avsnittsbeskrivningen. Det är i stort sett de enda pengar jag får in nu för tiden. Ägna en tanke åt det. Min och Anton Magnussons stand-up-turné Uppvigling och förledande av ungdom drar igång igen om ett tag. Alla våra datum är flyttade. Gå in och kolla de nya datumen på specialisterna.se. Vi kommer till 22 svenska orter till. En sak till. Glöm inte att följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal, som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och snett mitt emot mig sitter Martin Sonneby.
Det gör han.
Välkommen till din egen studio.
Tack så mycket, det är roligt att vara här.
Mm. Du är komiker och driver podden Alla mina kamrater morgon.
Det stämmer.
Den heter kanske AMK morgon.
Ja, det där Alla mina kamrater kanske känns lite, det känns lite för... Alltså, nej, det är AMK morgon.
Det är som ICA. Det kallas inte längre Inköpscentralernas aktiebolag.
Fy fan, vilket tråkigt namn. Fy fan, vilket, men ändå schysst. Jag gillar de här generiska namnen som svenska företag har ibland.
Ja, men ICA AB är lite störigt att det är Inköpscentralernas aktiebolag, aktiebolag.
Ja, det, jag vet att det stör dig.
De har bytt namn till ICA AB.
Du ligger uppe på nätterna och funderar och formulerar
och svettas.
Och formulerar telefonsamtal till olika kundtjänster.
Ja, fila på formuleringarna.
Ja.
Jag finner det anmärkningsvärt att... Mm. Det är så jag brukar börja mina brev.
Är det, jag förstår ju att du gör ju humor av det, men är det lite av... Känner du att du är att det hindrar dig? Att det stör dig i livet, i vardagen?
Indirekt gör det det, eftersom mina nära och kära kan bli irriterade på det. Och då så, jag vill ju inte, det påverkar ju mig också när jag gör dem irriterade.
Ja.
Men det är inte så farligt.
Nej, men du har gjort det bästa av det i alla fall.
Mm.
Det är väl som, jag är alltid fascinerad av sådana människor som gör, som har en störd personlighet, men de gör i alla fall det bästa av det.
Mm.
Om man är en grav narcissist.
Ja.
Då är det väl bättre
att
vara...
rappare.
Va?
Då blir man rappare.
Ja, precis. Men alltså, du gör ju någonting inom där det ingår i ditt jobb att vara en störd narcissist.
Mm.
Så då har du gjort det bästa av situationen. Istället för att vara terapeut.
Att bli terapeut om man är grav narcissist.
Nej, men det är ett dåligt val då.
Ja, det är det. Ja, det är nog jag.
Du måste ju ha med andras välmående.
Det handlar mycket om dig själv i dina terapisamtal. Ja, som men du precis. Med.
Eller bara inte lyssna. Mm. När är det min tur att prata?
Idag så ska vi prata om lättja.
Ja, just det.
Vi är inne på en miniserie inom Arkivsamtal som avhandlar de 7 dödssynderna. Och när turen kommer till lättja.
What's men, in the pod?
What's in the pod? Vem kör det?
Du vet. Det var som det referens till en film. Filmen Seven.
Ja, just det.
Som handlar om de 7 dödssynderna.
Just det. Det är det lådan då? De undrar vad som är i lådan.
Ja, i slutet kommer en stor reveal där det kommer en låda levererat.
Mm, och vi ska inte spoila vad som finns i lådan.
Ja, det kan vi göra. Den är 23 år gammal.
Okej, okay, ja.
Det är en av polisernas frus huvud.
Mm. Och vilken... Ja, det är Avund då som är hans dödssynd. Alltså han var av... Den här psykopaten var avundsjuk på en av poliserna.
Ja, just det.
Så då ville han hämnas lite.
Precis. Jag såg ett roligt meme där det var liksom, för att det är en känd filmscen där det heter "What's in the box?" och så är det hans frus huvud och så bara, fy fan. Jag såg ett meme där det var så här Morgan Freemans karaktär bara, "No, it's just these frog fins I've been ordering. Also your wife's head."
Alltså grodlår eller?
Grodfötter. Alltså till sådana simfötter.
Ja. Men det är ganska varmt här inne, så innan vi sätter tänderna i detta matiga ämne så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och eftersom vi är inte hemma hos mig så presenteras dryckerna i samarbete med AMK Morgon Studios.
Nu blir jag Simon Järnfors och bara, nej, det heter inte riktigt det.
Vad heter AMK Studios?
AMK Studios AB.
Okej.
Okay, aktiebolag. programmet heter AMK Morgon och spelas in i AMK Studios.
Okej. Okay,
superviktigt, Simon!
Ja, jag förstår. Men det här är alltså dina, vad alltså, du har att erbjuda.
Alltså jag har ju slut på dryck. Jag får ju, tack till Carlsberg för att de levererar.
Tack för ingenting.
Nej, tack för jättemycket. Ja. Men jag har druckit upp allting och jag har inte fått någon ny leverans. Nej. För att jag var slarvig och inte beställt mer. Men vi grävde upp allt vi hade kvar. Allt det här är inte drycker från Carlsberg. Alltså, för vi har druckit upp alla drycker från Carlsberg. För de är så himla bra. De har ju levererat Ramlösa och Pepsi och Battery. Och annat gott.
Mm.
Så det här var det som jag grävde fram ur skåpen.
Japp, och då har vi mjölk. Vi har Falcon Bayerskt. Vi har alkoholfri Carlsberg.
Japp.
Biologisk cider. Cidre biologique. Biologique.
Hoppas biologique. All cider är biologisk.
Ja, det hoppas man ju. Men biologiskt tror jag kan vara deras ord för ekologisk.
Ja, just det.
Det som på engelska eller USA kallas organic.
Just det.
Gissar på. Sen har vi blossa glögg, battery energidryck, Pepsi, Explorer vodka, kaffe och för tråkmånsar och nejsära vatten.
Ja, det stämmer. Det var det som vi kunde gräva fram ur skåpet.
Det var mer än vad som finns i min trasiga kyl just nu.
Är det så?
Jag har flyttat 3 minuter härifrån.
Oh.
Jag var med i AMK Morgon i morse. Jag gick hemifrån 07.57 och kom hit prick 8.
Nice. Bra.
Det är nära. Ja. Bra. Vad väljer du för dryck?
Jag tror jag tar Pepsi för att de här som jag grädde fram i skåpet litar jag inte på.
Men.
Jag är inte stort fan av Battery. Men många gillar den.
Mm.
Men Pepsi funkar alltid. Så att, den tar jag.
Jag tar Battery, dels för att det är mycket koffein i och dels för att den är kall.
Mm,
många
precis.
Av de här dryckerna var utanför kyl.
Varma.
Skåpsvarma. Men jag föredrar ju sockerfri, men nu är det ditt fel att jag blir kraftigt överviktig.
Du kommer bli morbid fet.
Morbidly obese.
Morbidly obese. Dödligt fet.
Ja, men då är vi strax tillbaka med dryckerna, kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med!
Arkivsamtal. Och där var vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Mm. Där korkar jag upp mitt batteri.
Åh, nice.
Ja, det är bra ljud.
Mycket bra. Mm. Och jag tar min Pepsi.
Yes. Och Lättja, hur förhåller du dig till dödssynden Lättja?
Ungefär som Uffe Larsson förhöll sig till mat.
Det blev hans död.
Det kommer bli min död också.
Ja, det är frågan är ifall det blev Uffe Larssons död. Maten, för att han var ju smal när han dog. Mm. Men jag tänker att han kanske har kloggat igen sina egna blodkärl inifrån under perioden han var fett.
Ja, hans blodkärl mådde väl ungefär lika bra som den här referensen. Vad fan tog jag Uffe Larsson för? Fan, vilken gammal referens. Folk som lyssnar på det här var ju knappt födda när Uffe Larsson var riktigt illa ute.
Nej.
Jag vet inte. Det jag vill säga är att jag har ett... jag går och tänker på det varje dag. Hur jävla lat jag är, hur jävla dålig jag är, hur mycket mer jag kunde göra.
Men du har ju gjort mer än de flesta andra människor i Sverige.
Ja, kanske.
Alltså, du klarar ju av liksom, dels vanliga bestyr liksom. Att du,
knappt.
Gör du inte det?
Ja,
men sen så har du kör stand-up och har den här ambitiösa podden.
Mm.
Det är rätt många ambitiösa poddar skulle jag säga.
Mm, ja, det har blivit lite för många.
Du producerar liksom stand-up-turnéer.
Fortsätt.
Du gör lite allt möjligt.
Fortsätt. Jag behöver höra det här.
Ja, du kanske är mer... Du är liksom en anorektiker i Lättja. Att du tittar dig i spegeln och boxar på ditt eget fett och tänker, fan vad fläskig jag är. Men alla andra säger, men du är sjukligt smal.
Ja,
så är det med Lättja, att du står och boxar på din egen Lättja. Men andra säger, vad fan, du gör ju mer än de flesta.
Ja, men många ser inte de här dagarna när jag liksom har gjort klart ett omkommorgon. Och bara, och så lägger jag mig i soffan och knappt orkar spela PlayStation. Och sen beställer jag lunch till dörren.
Mm.
Orkar inte ens ta en promenad till något ställe och gå och hämta mat eller sätta mig någonstans och äta. Eller för den delen laga mat, herregud. Och så får jag mat levererad till dörren som något jävla troll.
Mm.
Och så tar jag en klo och bara så här, drar in det genom dörren och sen äter jag upp det och så somnar jag i 2 timmar. Vilken jävla skitmänniska jag är.
Nej, jag tycker du är för hård mot dig själv. Alltså, det är många komiker som är på vår nivå som inte alls är lika ofta nära på gratisklubbarna och testar nya skämt och sånt. Du är en av dem som gör det regelbundet eller oregelbundet, men ofta i alla fall liksom går ner. Och utöver det som jag sa nu. Sen är det klart att du kanske är lite av eller på. Mm. Att du kanske när du vilar dig så gör du det extremt mycket.
Perioder är ju definitivt. Och det är perioder när det kommer till allt. Mm. Och det skulle jag vilja förändra. För att jag är så jävla... Du vet, jag kan jobba stenhårt i en period av ett antal månader kanske.
Ja.
Men det är inte så att jag kan upprätthålla det. Det är därför jag är inte kapabel att ha ett vanligt jobb som vanliga människor har. För att de måste ju gå liksom varje dag.
Så ja.
De gör ju de går dit varje dag. Ibland vill man ju inte.
Nej, men i och för sig där ett vanligt jobb behöver man inte ta lika mycket initiativ om man inte är lika sin egen lyckas smed på det sättet. Så jag tycker det är jobbigare egentligen att vara anställd av sig själv.
Mm.
För att om jag sitter och maskar på jobbet då får jag samma lön alltså om jag har en anställning.
Jo.
Men om jag maskar på Vald Entertainment AB då går jag i konkurs.
Ja, det är sant. Och det är därför jag har det här. För att jag kan ju göra det. Ja. Jag kan ju lägga mig i soffan. Och om jag vill det. Om jag känner för det. Kan jag ligga där med matkoma. Och dregla över min egen skjorta i sömnen. Och sen vaknar jag upp vid 3-4. Och så är jag såhär, om man skulle ta och beställa lite mera mat. Och sen, eller du vet, åka hem. Eller göra någonting. Så att det är ju schysst. Men jag vet inte, jag har dåligt samvete för det också.
Ja, men det är nog det som skiljer dig från en riktig slacker liksom.
Oh.
Eller kanske vissa riktiga slackers har dåligt samvete också, mår lite dåligt. Men, Men de gör inte en morgonpodd 4-5 gånger i veckan.
Nej, och jag har ju 4 poddar nu, blev det.
Ja.
Jag har ju en extra podd som heter Håller den, som är till för Patreons av Onkel Moro. Där vi pratar om en film vi gillade förut och diskuterar om den fortfarande håller. Mm. Den kan vara så här 20-25 år gammal eller 30 till och med.
Ja.
Och sen har jag en sportpodd och så har jag en annan popkulturpodd. Och sen hade jag en historiepodd förut också. Men det där kändes det, nej, där någonstans går gränsen. Jag måste ta bort en podd i alla fall, för att det här är för mycket.
Mm.
Så jag har 4 nu i alla fall.
Men det är lite en spotloska i ansiktet för folk som är lata på riktigt. Om de lyssnar på det här och tänker, Martin Sonneby säger jag är så äckligt lat. Och sen om de då är lata och inte gör ett skit, ja. Så är det så här, vad är jag då? Nej, alltså lite som så här, om typ Sara Larsson klagar på att hon är fet någon gång. Så jag är lite tjock, jag har gått upp i vikt. Det är lite en spotloska ansikt på folk som är riktigt feta.
Ja, fast det är också så att det får man väl kanske, man får väl kanske trösta sig med, eller om man tycker att det är jobbigt får man trösta sig med att jag kunde inte bry mig mindre om de människorna. Det är också en bra sak med att det finns bra saker.
De lata
saker.
Eller de feta.
Båda de.
Det går att kombinera.
Ja, det finns det ena behöver inte utesluta det andra och går ofta hand i hand. Nej, men jag menar att det finns positiva saker med narcissism också. Och det är att man inte bryr sig om vad andra gör.
Mm.
Jag dömer ju ingen för att jag inte bryr mig om vad de gör med sina liv.
Nej.
Det rör inte mig.
Okej.
Mm. Så att jag skulle aldrig titta på någon och säga fan vad dålig du är. Vad lat du är. För att det förändrar inte mitt liv. Kolla, vi måste kolla ut genom fönstret nu. För nu kommer ett studenttåg.
Mm.
Med Orup.
Oj, kolla. Orup. Är det Orups barn då som tagit studenten?
Ja, det där är bara 30 av dem.
Okej, han har många barn.
Han har 800 barn.
Ja, ett av dem heter Kid.
Ja, det stämmer.
Och rappare i bandet Tjuvjakt. Okay. Eller i alla fall medlem i bandet Tjuvjakt som är rätt framgångsrika.
Vänta, alltså fan, jag har hört namnet. Jag måste ha hört deras musik.
Mm. Jag har läst det på Wikipedia. Kommer inte ihåg i vilket sammanhang. Du vet, man kan fastna i en Wikipedia-loop.
Just det. Nej, men så tillbaks till mig. Vad heter det? Jag kunde inte bry mig mindre om vad andra gör. Eller mår eller sånt där. För utifrån mina utgångspunkter är att jag kunde vara lite bättre. Jag kunde vara lite mer driven.
Så du är inte bara självutnämnd lat utan även självutnämnd narcissist?
Ja, men någon form av narcissist. Eller,
det har ju nog de flesta inom showbiz.
Ja.
Någon form av narcissism. Jag var med i en podd som heter Oddjob Comedy Podcast, där man gör en sån här personlighetstest.
Ja, just det.
Och då fick jag då diagnosen OCPD, som är en form av OCD. Obsessive Compulsive Personality Disorder. Och det fick jag, det var liksom utan tvekan. Men narcissism hade jag drag av, men det var liksom inte patologisk, det var ingen så att det var ingen diagnos.
Nej.
Det var bara så här, ja, men du har drag av det.
Ja.
Och det har nog ganska många som väljer att ställa sig på en scen.
Ja, nej, jag tror inte att jag är narcissist, för jag har träffat riktiga narcissister och de är ju helt jävla sjuka i huvudet. Jag kan ju inte göra det, alltså, om man ska producera grejer som jag gör.
Mm.
Det är inte så att om jag hade varit en riktig narcissist hade jag producerat grejer som sätter mig i centrum hela tiden förmodligen. Men jag känner mig som en sån i alla fall.
Du känner dig som en narcissist?
Ja, men ibland. Och det kanske inte är narcissistiskt att göra det. Jag vet inte.
Nej, kanske sjukdomsinsikt brukar ju vara... Ja, det kanske finns de som har det också. Mm. Men jag kan ju också tycka det är lite kul att vara så att jag har gjort en blinkande skylt där det står Simon G och är mitt seriealter ego på och har den i mitt vardagsrum liksom. Det är så här, då leker jag lite med min egen narcissism.
Just det, du gör det lite ironiskt.
Ja, fast det finns ju en viss sanning i den också.
Nej, det skulle jag aldrig göra. Jag har inte ens bilder på mig själv uppe.
Ja, just det.
Är det ett tecken på narcissism?
Att ha bilder av sig själv uppe.
Ja.
Jag gissar på att det är en klischébild av, alltså om Sen vet jag inte om narcissister har det på riktigt. Mm. Men om det är en tecknad film som ska beskriva narcissism, då skulle du inte förvåna mig om den tecknad filmkaraktären har massa bilder av sig själv i sitt hus.
Jag vet att, vad heter den? Once Upon a Time in Hollywood.
Mm.
Då har ju DiCaprios karaktär, han har ju en sån väggmålning på garaget av sig själv.
Ja.
Så fort han kör upp på garageuppfarten till sitt hus, då bara ser han ett jättestort ansikte av sig själv. Och det är väl den klassiska bilden av en narcissist.
Liksom. Vad heter nu den här Österlen-författaren? Björn Ranelid. Jag såg någon intervju med honom och då berättade de att han hade liksom uppförstorade foton av sig själv.
Ja, det är lite väl alltså.
Han ger ju ett väldigt narcissistiskt intryck. Alltså
han gör. Mm. Helvete. Ja, där ligger man i lä. Fy fan alltså.
Och karaktären i American Psycho, alltså han, Patrick Bateman, det är ju så att han har speglar väldigt mycket i sovrummet och tittar på sig själv när han har sex och så här, och spänner muskler. Också lite narcissism.
Ja. Patrick Bateman, Björn Ranelid. Jag!
Men åter till lättja. Jag tänkte på en film som avhandlar det ganska mycket är ju Office Space.
Ja.
Det är ju Mike Judge som även gjort Beavis and Butthead och Idiocracy och den här tv-serien Silicon Valley bland annat. För bara nämna några få.
Ja.
Men jag gillar den filmen väldigt mycket och den har inspirerat mig rätt mycket. Alltså jag är ju studio slacker. Ungefär som studio gangsters är studio gangster.
Ja just det, din persona är en slacker. Men du är superdisciplinerad utanför.
Mm. Så jag liksom romantiserar rätt mycket slackerkulturen utan att leva livet själv.
Mm.
Men jag gillar den filmen väldigt mycket, Office Space.
Jag älskar den. Men jag uppfattar inte att den handlar så mycket om slacker.
Det handlar om en kille som har en dröm om att göra ingenting.
Det är klart. Men han blir väldigt driven när det väl kommer till... Det är lite som komiker liksom. Det enda komiker vill egentligen är förmodligen att inte ha ett jobb.
Mm.
Och de är beredda att jobba 18 timmar om dygnet för att inte ha ett jobb.
Så. För mig är det inte riktigt så. Alltså jag gillar att jobba.
De vill jobba som komiker, men de vill inte ha ett vanligt jobb.
Nej.
Förstår du?
Ja.
De är beredda att jobba liksom 18 timmar om dygnet för att inte ha ett vanligt jobb där man jobbar 8 timmar om dygnet.
Ja,
så det handlar inte så mycket om vad... Eller hur mycket man jobbar. Det handlar om vad man gör på jobbet. Ja. Men jag uppfattar inte den som en slackerfilm. Jag uppfattar det det är mer tristess. De har så jävla tråkigt på jobbet. Och de hatar det så jävla mycket.
Ja.
Som är beredda att liksom korsa väldigt många gränser för att inte vara där. Liksom.
Mm. Men det börjar med att han har en diskussion. Alltså Peter Gibbons heter karaktären. Han har någon diskussion med sina kompisar när de säger vad skulle du göra om du hade $1 million? Liksom. För att hans lärare hade sagt det som ett sånt tankeexperiment till honom när de var små till klassen. Så hade de sagt så här, liksom, vad hade du gjort om du hade $1 million? Om du säger då skulle jag ställa mig och mecka med bilar i garaget hela dagarna, då skulle du bli bilmekaniker liksom. Lättare sätt att säga, du ska göra det som du tycker är roligt.
Du ska drivas av lust.
Men då säger då Peter Gavins, men jag svarade alltid att jag hade bara suttit på min röv och inte gjort ett skit hela dagarna om jag hade haft pengar. Och det är det, och han har liksom, så det är liksom hans dröm om att göra ingenting.
Mm.
Och sen så tar han upp det med sin granne som är något av en slacker också, där han säger så här, att min dröm, jag hade gjort ingenting. Och hans granne säger, you don't have to have $1 million to do that. Look at my cousin, he's broke, don't do shit.
Ja, absolut. Ja, på så sätt. Men det är också en heistfilm liksom. Och det finns inga som är mer drivna än människor som har en heist.
Vad är en heist?
En sån, du vet, som en bankheist. Eller, du vet när du är i en grupp...
De ska göra en kupp.
En kupp.
Det är ju det. De gör ju en en kupp för att få pengar då med, mot sitt företag. Men jag tänker också på den här scenen för att han går i någon slags hypnos i början. För att han blir stressad av sitt jobb och sådär. Och så blir han, så den här hypnotisören säger liksom, han går in, du ska bli helt avslappnad när jag knäpper med fingrarna. Och sen ska du komma tillbaka till ditt vanliga tillstånd. Men så dör hypnotisören av en hjärtattack innan han knäpper tillbaka honom. Så han är fast i den här hypnosen och då börjar de spela så här Hawaii-musik. Och så sån, och så går han runt med ett litet leende på läpparna och liksom blir väldigt avslappnad. Han går till jobbet, han stänger av väckarklockan. Han går dit lite när han känner för han sätter sig och spelar Tetris på jobbet. Åker och fiskar, kommer tillbaks, flår fisken på kontoret på lite PMs och sådär som man har fått. Så jag tycker det handlar ju rätt mycket om, fast sen blir det ju tyvärr då en mer drama i filmen. Så jag gillar ofta första delen av filmer där de etablerar liksom ett slappt liv på något sätt. Har du sett filmen Juice med Tupac bland annat?
Nej, vi snackade om den här om dagen. Vi snackade framförallt om soundtracket. Men jag har nog sett den, men jag har förmodligen, nej, jag har inget minne av den nästan.
För där är liksom första delen är där det är några kompisar som bara hänger och spelar arkadspel i någon hall och de slappar och lagar mat hemma och sånt, häller lite 40s i äggen och sånt där liksom. Och den delen gillar jag väldigt mycket. Men sen blir det liksom någon slags rån och de råkar döda någon och så blir det liksom spänning. Och jag kände när jag såg den, jag hade bara velat ha... Jag vill ha bara det här. Ja. Den här första delen.
Det är svårt att göra en sån film som inte handlar om någonting.
Det finns vissa sådana filmer. Jag tänker, det kom en som hette, för min kompis Agro, han skickade då en sån här mid-90s. Det är någon känd komiker och skådis som har gjort den.
Heter den mid-90s?
Jag tror det kan vara Seth Rogen som har gjort den.
Ja.
Men det kan vara att jag blandar ihop honom med, vad heter de andra skådisarna som...
James Franco, ja, men, Jonah Hill.
Ja, det skulle kunna vara Jonah Hill också. Jag skulle inte bli förvånad om det var någon annan. Men den handlar, jag tror den handlar om mid-90s. Men då är det så här, de skatar lite, de hänger runt. Alltså den är ganska mycket som första, det var det Agro skrev med. Ja, du har ju drömt om att se en film som är som första halvan av Juice. Den här filmen är ungefär sån. Och jag gillar den väldigt mycket. Men det finns också en hel genre som är slacker-film liksom. Och massa Clerks. Lite så, det händer inte jättemycket. Mm. Där är, om du ser, eller filmen Slacker då, Richard Linklater. Också sån där det inte händer så mycket.
Jag fattar vad du menar. Och det är ganska mycket, de fläskar på ganska mycket, framförallt i filmer de senaste 10 åren. Det är liksom, det är för mycket. Men jag tror att jag förstår också, jag håller med dig. Den första halvan av filmer är ofta bättre än andra halvan, än den sista halvan av filmer. Men jag skulle känna mig ganska otillfredsställd också om jag gick in i en biograf och såg en film som bara var som första halvan av en film. Etableringsfasen. Jag gillar den bättre, men jag tycker att den sista halvan behövs.
Ja, alltså då, i och för sig så de flesta Clerks tycker jag ändå är underhållande rakt igenom, men filmen Slacker är ganska tråkig. Men det är ganska mycket bara dialog. I och för sig det är det ju i Clerks också.
Nej, det är fan, men jag gillar Office Space. Det var länge sedan. Kanske borde ta den med min filmpodd.
Håller den?
Ja.
Den växte på med den filmen för att första gången jag såg mig så störde jag mig lite på vissa av karaktärerna som var lite överdrivna och sådär. Men sen upptäckte jag mer och mer guldkorn och blev mer och mer inspirerad av den. För jag jobbade då på Egmont serieförlaget här i Stockholm. Det var mitt första liksom riktiga jobb och det var ett kontorsjobb. Och jag fick ändå jobba lite med det jag var intresserad av sådär, men när jag blev inspirerad av den filmen där han liksom bara slutade gå till jobbet i stort sett. Jag ville ju göra grejer, då var jag mest inne på att teckna serier. Men det var så här, ja, men det här att ja, man behöver inte fastna i ett tråkigt kontorsjobb.
Nej, jag gillade min kompis hamnade i en bransch han egentligen där så här, inte riktigt ville hamna i. Och sen så bara blev det så att han började liksom skita i saker. Du vet, han kunde komma så här 10 minuter för sent till morgonmöten. Och han hade alltid någon så här charmig bortförklaring. Och du vet, så här, var lite allmänt så här. Och det blev inte så att han... För många i hans bransch var så superdisciplinerade och ambitiösa och skulle liksom vara i tid hela tiden. Var som liksom som såna här robotar eller du vet, super. Det var väldigt mycket, du vet, duktiga tjejer och karriärdrivna killar. Så här. Han bara sket i det. Och resultatet blev att de högre upp i rangordningen blev så här, fan, det där känns som ett chefsämne. Du vet, han klättrade på grund av sin oerhört slappa inställning.
Men det
är
ju exakt det som händer i Office Space.
Exakt, och han kan verkligen identifiera sig med Office Space. Det är en av hans favoritfilmer. För jag höll på så här, jag ville skjuta ut mig. Jag försökte göra ett så dåligt jobb som möjligt. Och resultatet blev att jag blev liksom bara klättrade mer och mer. så han var så där. Han kunde verkligen se sig själv i den där filmen. Och sen var det såna där chefer ibland också som var lite så här som Lumberg. Yeah, I'm gonna need you to come in this weekend. It's gonna take all weekend. So if you could come in, that would just be great.
Men så är det väl
det
är ofta
bra
liksom,
namn också.
Chef, Bill Lumberg.
Lumberg. Det finns alltså... Vi snackade om UFC häromdagen. Mm. Och det finns en fighter som heter Sandhagen. Och det låter också som hela mellanchef. Ah, shit, it's Sandhagen. Fuck, we're gonna be here all weekend. Lumberg och Sandhagen. De vill man inte jobba med.
Och de är två chefer som heter Bob också. Bob Slidell och Bob någonting annat.
Ja, det minns jag inte.
Nej, men det är de som kommer in sen och ska utvärdera de olika som arbetar på arbetsplatsen och ger folk sparken och sådär. Och de som då tycker att Peter Gibbons... är chefsmaterial för att han inte bryr sig.
Just det.
Men det är väl ganska mycket i livet som kan vara så. Att när man slutar bry sig så blir man mer attraktiv i olika sammanhang.
Mm,
alltså,
absolut.
Jag menar, absolut i så här, sexuella sammanhang eller relationer så är det ju så om det ifall det är någon som inte bryr sig, inte är så desperat. Och så kan det vara kanske på arbetsplatsen också att folk tänker så här. Hur har den här killen råd att vara så obrydd?
Absolut.
Han måste sitta på någonting bra i alla de här sammanhangen. Så här, om det är någon som är väldigt nervös och väldigt liksom, och jag vill vara folk till lags, då tänker man, okej, här är någon som måste kämpa för att bevisa sig. Men om någon är helt slapp, då tänker man, oj, det där, han har förmodligen någonting. Sen så är det inte ett vattentätt, det är inte ett vattentätt sätt att bete sig på.
Nej, det kan lika gärna explodera i ansiktet på.
Ja, verkligen.
Men du kan också bara, du kan gå nu och du behöver aldrig mer komma tillbaka.
Ja.
Det har nog hänt. Man måste vara jävligt duktig på det man gör för att kunna ha den inställningen.
Ja, och om i sexuella sammanhang, så om du sitter hemma och spelar Nintendo hela dagen och äter chips och inte bryr dig, så tänker nog inte folk, vad den här killen, han måste ha någonting extra eftersom han inte kan bry sig om någonting.
Precis, många har prövat och 99 gånger av 100 så går det så där. Men jag tänker att det finns viss katt och hund mentalitet till här, inställning.
Vad är det?
Nej, men alltså katter bryr sig ju inte.
Nej, just
de
det.
De kan inte bry sig mindre om att vara liksom till lags eller visa, alltså, imponera på omgivningen eller vad du vet, dansa som jävla apa liksom. Men hundar är ju bara så här, ut med tungan och bara, jag gör precis allt för dig just nu. Mycket så.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Alltså jag gillar ju hundar bättre. De är ju roligare att vara med. Man har mer kontakt med dem. Men katter kan ju vara, alltså de är ju mer, de är coolare på det sättet.
Cool cat.
Exakt. Så, men jag vet inte. Jag har prövat båda. Och det är väl sällan någon skillnad egentligen.
Att vara på
arbetsplatser och så. Man har varit den som har försökt. Eller jag tror för sig nästan att det är bättre att vara lite cool cat. Snarare än att, vet, göra allt som de säger och fråga om man kan göra mer.
Jo, ja, men det var så när jag började liksom, jag tänkte också, jag gjorde samma sak på Egmont, för det var så här, nej men nu vill jag sluta här, och jag har sparat ihop pengar så jag skulle liksom kunna teckna serier ett tag, och jag tänkte jag kan gå på A-kassa och sådär. Och det är lättare att få A-kassa om man får sparken.
Just det.
För att om man säger upp sig själv, då måste man vänta längre.
Kan man ens få A-kassa om man säger upp sig?
Jag tror det, men detta var 20 år sedan typ. Så reglerna kanske har förändrats. Men jag kommer ihåg att det var så då att man kunde få A-kassa om man sa upp sig själv. Men då fick man vänta mycket längre period.
Just det.
Men det blev ju så då att jag tänkte, men vad fan, jag bara gör ett uselt jobb så jag får sparken, så kan jag gå på A-kassa. Och det var faktiskt så till och med efter ett tag att en chef sa att vi skulle kunna se dig som chefsmaterial här.
Vad fan är det om, alltså? Det är helt sjukt. Vet du vad jag fick höra? Att jag var liksom, jag fick inte höra ordagrant att jag var chefsmaterial, men jag fick den vibben. Det var en gång när jag skulle göra, det var mer än 10 år sedan. Men jag hade ett jobb på en tv-redaktion. Jag satt där nästan varje dag. Men jag tror att jag skulle iväg och göra ett stand-up-gig efter arbetsdagen var slut.
Ja.
Och det var lite av ett firma-gig. Och jag hade blå skjorta och kavaj på mig. För att det var de kläderna jag skulle ha på scen på eftermiddagen. Och så kom jag in. Och så satt jag där på min arbetsplats. Och jobbade med kavajen på. Och så kom det förbi någon som var lite så här, ja, du vet, i ledningen. Som är så här, fan, snygg kavaj. Och jag såg på honom att så här, den där killen ska nog vara chef. Alltså, jag bara fick den vibben. Det var en vibb jag aldrig hade fått förut annars. När jag bara har t-shirt eller någonting. Men då var det så här, fan, det räcker med att ta på sig en kavaj och kanske raka sig. Så är man plötsligt, det är så jävla enkelt.
Klassiska, klä dig som en chef om du vill bli chef.
Ja, men exakt. Jag vill ju bli hora. Ja, nej, skoj.
Men jag tror jag vet lite vad det handlar om. Men jag gissar. För det är så att om det är ett förhållande till exempel och du känner så här, jag är trött på det här förhållandet, jag vill egentligen göra slut, men det är jobbigt att göra slut, jag försöker straffa ut mig själv.
Ja.
Så börjar man bete sig dåligt liksom, kanske så här, man orkar inte bry sig längre, man är slapp.
Slutar ringa.
Men då kanske ens partner blir nervös, för de märker kanske mer eller mindre medvetet om fan, han verkar vara på väg bort härifrån.
Ja.
Jag måste försöka få honom att stanna på något sätt.
Just det.
Och bli desperata. Och då så ger man det intrycket av att, när jag anstränger mig som minst blir min partner som mest intresserad.
Just det.
Så skulle det kunna vara chefs, i yrkessituationen också. Att när jag på Egmont, de tyckte väl säkert att jag hade gjort ett bra jobb delvis. Och de kanske märkte då, oj, han verkar ha slutat bry sig. Han kanske kommer säga upp sig härifrån.
Ja, det är deras sätt att ha kvar det.
Ja, det är det. Så de liksom har de ett liksom motivationssamtal då med så här, vi tror att du skulle kunna bli chef här. Eller liksom du kan utvecklas och så här, tänker, vi pallar inte leta efter någon ny som
just det.
Kommer.
Ja, det är inte omöjligt att det är så. Jag har aldrig varit i den positionen att jag har kunnat liksom anställa någon som sen jag måste ha kvar. Och det finns liksom högre positioner för den människan. Så jag vet inte. Men det låter rimligt.
Ja.
Det låter rimligt.
Så är det ju, men också, och sen kan det också vara tvärtom när det är någon som ja, men både i ett förhållande och kanske också då på en yrkesplats när liksom man känner att när man känner sig helt trygg. Då har man ju tid att tänka, är jag nöjd med det här?
Ja.
Det, jag, liksom, jag tänker ofta när någon är så här, oj shit, det här håller på att ta slut, då är folk kanske mer så här, ja, då hinner folk inte tänka på vad känner jag egentligen? Är jag nöjd med det här?
Ja, just det. Det är ofta, jag har tänkt ofta på det när man har varit i förhållande, man tänker tillbaka på förhållandet, att det är den som vill det minst som har makten.
Jo. Så är det, men så kan det vara i en yrkessituation också.
Mm.
Jag kommer ihåg Larry David pratade om Seinfeld, för att han tyckte det var lite jobbigt att skriva Seinfeld och ha det ansvaret liksom. Han berättade om att när de fick en beställning på ett avsnitt, tänkte men det kan jag göra och skriva tillsammans med Jerry, det är kul. Och sen så var det så här, vi beställer 4 avsnitt, så fy fan vad jobbigt. Vi skriver det bara som vi vill liksom, så kommer det ju läggas ner, de kommer inte plockas upp för en ny säsong. Och sen blir det ju lite samma effekt där, att eftersom de skrev det som de ville det, så blev det nog liksom lite mer originellt och det plockades upp en ny säsong, och han liksom sa jag fick bokstavligen, jag grät liksom, det kom bokstavligen tårar från mina ögon av stress och press och sorg för att vi fick en ny säsong, för han tyckte det var så jobbigt. Hur fan ska vi kunna liksom skapa ihop nya idéer till en ny säsong här? Och sen var det hela tiden så här, när de suitsen och cheferna och sånt sa, nej men det måste hända någonting med karaktärerna, någon måste liksom, Elaine och Jerry måste bli ihop igen eller någonting, då var de så här, nej.
Ja.
Och Larry hela tiden, han ville bara han snackade om the power of saying no.
Ja.
Att det blev så här, för att han var hela tiden beredd att dra. Och det var Jerry också, han sa att han gladeligen skulle återvända till att göra stand-up. Så då var de liksom så här lite, nej då lägger vi ner, då skiter vi det. Och då fick de alltid som de ville.
Ja, just det.
Och då blev det bättre och blev mer och mer en större succé.
Ja, låter rimligt.
Ja, så det finns ju också det här, alltså, den har makten som bryr sig minst ofta.
Men sen ska man ju inte glömma bort att de är också Larry David och Jerry Seinfeld. Sen finns det 100 andra sådana duos som tv-bolag har bett att dra åt helvete och lite
absolut,
längre. För att de
sa, nej jag tänker inte lyssna på era chefernas
get
tips.
Get the fuck out of my office.
Så
de finns också. Så det är, inte bara, det är ingen garanti för succé.
Nej, det är det inte
succé.
Heller. Och om du börjar bry dig mindre om din relation, är ju väldigt stor risk att du blir dumpad också.
Precis.
Så det är verkligen, som vi sa innan, ingen vattentät plan. Det finns ju faktiskt ett Seinfeld-avsnitt där George vill göra slut med sin tjej. Och där han börjar så här, han börjar röka till exempel, som han inte har gjort innan, för att hon ska göra slut med honom. Han tycker det är så jobbigt.
Tänder en cig mitt i vardagsrummet.
Ja, och börjar hosta. Och hon sa, du röker väl inte? Jo, ja.
Är det samma avsnitt när de pratar om prenup? Och hon bara, you don't have any money.
Nej, jag vet inte om det är samma.
What do you need a prenup for?
Det är rätt många avsnitt där det handlar om att George försöker göra slut. En av mina favoritscener som ni kan kolla upp på YouTube, det är när George han liksom, jag har faktiskt bara sett det klippet för att peppa mig själv om jag har varit missnöjd med ett förhållande och vill göra slut. Han berättar om då att det känns som att rymma från ett fängelse, och så gör han en sån act out där han trycker upp sig själv mot väggen och försöker gömma sig. And then she started cursing at me. They started fire at me from the watchtower. Son of a bang! Son of a boom! Och sen, ja, den är jävligt rolig.
Ja.
Och sen finns det också där när han gör slut med sin tjej och hon säger nej. Och så säger han, så du menar att vi fortfarande är tillsammans? Alltså, ja. Hon hävdade att man måste vara två om att göra slut. Att det är som, är det inte något sånt där man måste dra i två spakar samtidigt?
Atombåtar som ska skicka ut missiler när det är kärnvapenmissiler.
Hon gör den liknelsen. Kaptenen, att man måste vara två om det.
Co-captain måste. 3, 2, 1. Nej, så funkar det såklart inte.
Så då är de fortfarande tillsammans.
Jag vet inte fan vad jag ska göra med min lättja, för att jag, alltså hade jag varit, ibland är jag ju lugn med det. Det är sådär, men vad fan ska jag göra mer för? Jag gör ju tillräckligt mycket.
Ja, du gör ju mycket.
Jag producerar alltså kanske mer ljudmaterial än någon annan i Sverige. Jag producerar fan mer än kommersiell morgonradio, för de har ju liksom 4 timmars program. En effektiv tid de pratar är typ 43 minuter.
Just det. Det kan stå mellan dig och Simon Chippen Svensson.
Kanske, ja.
Som jag mest ljudmaterial.
För jag ligger på kanske 3 timmar om dagen i liksom ljudproduktionsmaterial.
Jag vet inte hur mycket han ligger på, men båda ni två sticker ut som väldigt kvantitativa poddunderhållare.
Ja, och det kan man ju ha synpunkter på om man vill, men när det kommer till nedlagd tid så tycker jag att jag producerar tillräckligt mycket liksom. Men jag mår fortfarande dåligt för att jag ligger i soffan liksom.
Ja, men jag kan relatera trots att jag ligger väldigt lite i soffan. Så kan jag relatera till hur du känner, att jag hela tiden har en inre press. Ja. Att jag måste göra mer. Ja. Att jag blir aldrig riktigt... jag känner mig aldrig riktigt att jag gör mycket nog. Ja. Att jag känner att tiden inte räcker till. Men jag vet ju att det bara är mitt huvud. Egentligen. Mm. För att jag gör ofta mer än de flesta andra i min bransch. Eller de flesta andra överhuvudtaget. Ja. Och jag liksom... Ja, det händer ju att jag vilar ibland också, men... Jag blev för väldigt mycket myror i brallorna när jag inte jobbar.
Ja.
Och det kan vara lite jobbigt i relationer och sånt.
Ja.
Att folk tycker, fan, du kan inte riktigt slappna av.
Har du bara med jobb att göra? Eller har du med andra saker i livet att göra också? Att du inte gör... För att jag har dåligt samvete för att jag inte gör nog utanför jobbet också.
Ja, men alltså så alltså även det privata liksom. Nej, men även bara så här, städa, diska, tvätta och fixa grejer i lägenheten och sånt där. Det räknar jag in lite som jobb liksom, eller att göra grejer.
Ja.
Ifall jag diskar eller tvättar, då har jag inte dåligt samvete för att jag inte skriver skämt liksom.
Nej. Men jag bara tänkte säga, jag är jävligt dålig på att hjälpa till hemma liksom. Min tjej tar mycket större ansvar för allt hemma liksom. För att ibland är jag här till 11 på kvällen i studion. Eller om jag är här till 6 och sen drar jag till någon stand-up-klubb. Minns du den tiden?
Ja.
När vi gjorde sånt. Och så kom jag hem liksom likförbannat runt midnatt. Och så har hon tagit mycket mer ansvar hemma. Och jag känner mig dålig för det. Sådär. Och sen är det grej vi ska göra liksom. Jag har bara dåligt samvete för allt. För saker jag inte gör liksom.
Det kanske ändå är det här dåliga samvetet som driver oss lite. Som gör att vi gör så pass mycket i slutändan ändå.
Kanske.
Nej, alltså det är en motor, det dåliga samvetet på något sätt. Hade man inte haft det, då hade man ju slappat mer.
Jo, kanske. Ja, jag vet inte.
Jag tänkte på en skämtteckning av Gunnar Krantz. Där det är en konstnär som går till psykologen. Och så säger psykologen, vår nya metod kommer kunna få dig att sluta ha ångest på bara ett par veckor. Och så svarar han, ska du ta ifrån mig mitt levebröd?
Ja, kanske.
Alltså så här, om man hade, ifall ingen av oss hade då fått dåligt samvete, om vi hade slappat, då kanske vårt levebröd hade försvunnit också.
Ja, visst. Jo, så kan det vara. Vi pratade i förra veckan om en fotbollsspelare, holländsk fotbollsspelare som heter Wesley Sneijder. Han har slutat nu, men han har en fantastisk karriär. Han vann Champions League, han spelade i absoluta toppklubbar i Europa, han spelade i holländska landslaget, han gjorde en VM-final, var det 2014 kanske? Nej, jag minns inte. Någonting sånt, eller kanske för 2010. Han hade en otrolig karriär, men han sa att jag skulle kunna blivit lika stor som Ronaldo eller Messi, som är de två största ikoniska fotbollsspelarna i vår generation. Han sa, men jag kände inte för. Och det låter ju superdosigt, men jag tror att han tränade nog betydligt mindre än Messi och Ronaldo.
Det var... Men samtidigt så är det ju en talang att kunna träna mycket och kunna...
Absolut.
Det är liksom, det är svårt att döma. Jag tänker på Marcus Johanssons skämt som är så här, vi vill alla, nej men han säger så här, ingen vill bli bedömd efter sina prestationer liksom. Jag tror att vi alla innerst inne vill bli bedömda efter de prestationerna som vi hade kunnat göra om vi bara hade orkat.
Ja kanske.
Och det stämmer då, men det kommer jag ihåg också när jag... Jag tror det var dagis eller liksom lågstadiet när vi hade någon så här springtävling. Och så vann jag den springtävlingen. Men Jan Malmqvist, han hävdade i min klass då att jag hade kunnat...
Vänta, säg ingenting. Jag sprang ändå inte min snabbaste.
Ungefär så. Jag hade också kunnat vinna den här tävlingen. Jag hade kunnat springa snabbare än du. Så varför gjorde du inte det? Jag orkar inte.
Nej, visst. Så säger en vinnare. Så säger en riktig vinnare. En riktig vinnare har alltid en bra ursäkt till varför han inte vann. Vad hette han, sa du?
Jan Malmqvist.
Ja. Jag tror du sa Jan Malmsjö först.
Ja, det ligger rätt nära.
Hur gammal är du?
Vi hade något bråk där jag retade honom och sa Jan Malmsjö.
Nej men det är lite så är väl alltså Wesley Snyder, fotbollsspelaren, han hävdade ju att han de andra som är superstjärnor har offrat så himla mycket och han tyckte att han har haft en fantastisk karriär ändå, men inte offrat lika mycket som de har gjort.
Nej.
Han kanske haft roligare, kanske har kunnat ta en korv och inte ha dåligt samvete för det, men Cristiano Ronaldo har ju någon typ av liksom militär disciplin på sitt liv, där liksom varenda timme på dygnet är inrutat i exakt vad han ska göra för att bli en bättre fotbollsspelare. Den är helt bizarr. Den,
så liksom. Det är han som är träningsprodukten och Messi är mer talangfull?
De säger det, men jag tror att Messi tränar, om inte minst lika mycket, så där i närheten. Han är minst lika mycket en träningsprodukt, tror jag, som Ronaldo är.
Det krävs väl en kombination av
absolut, båda. Och den här förmågan att träna skitmycket, eller du vet, förmågan att lägga ner skitmycket, det är en talang i sig. Liksom.
Ja. Jag såg, inte hela, men delar av någon dokumentärserie om Kevin Hart, komikern. Mm. Som i Sverige är han inte så jävla känd alltså. Men han är, i USA är han kanske den mest kända.
Ja, men han säljer ju så NFL-arenor.
Ja,
det är ju kommer 80 000 pers på en stand-up.
Men han var också det här liksom, varenda minut av dygnet skulle utnyttjas maximalt för att växa som komiker. Och han har ju lyckats och blev väldigt stor.
Ja, visst. Men, jag tror att jag inte hade... Jag är nog... För jag har bränt ut mig.
Mm.
Och varit borta i typ så här... Det tog fan ett och ett halvt år, två år att komma tillbaka. För att jag var helt slut.
Mm.
Och det var mycket... Det var inte
när
bara,
var det här?
Men det var där runt 2010 kanske.
Okej, okay, typ innan jag började med stand-up.
Ja, men jag hade typ tre jobb samtidigt. Liksom i tv-branschen. Och så gjorde jag stand-up. Och så gjorde jag en massa andra grejer. Alltså det blev bara för mycket. Och sen,
ja, för det är ju också... Alltså även som prestationist. Jag vet inte om det kallas så. Jag fan med att... Jag intervjuade... Eller förra veckans gäst var Adam Sanell. Och han har gjort en bok som heter Anonyma prestationister. Mm. Som handlar om utbrändhet och sånt där. Ja, det kan ju hända, alltså även om man har den inställningen att man vill göra så mycket som möjligt, så är det ju dumt att göra så mycket så att man blir utbränd och sen måste vara borta och kanske aldrig komma tillbaka till sin fulla förmåga.
Nej, i slutändan så går man ju back på det. Men där var det...
Svårt att veta var man har sin gräns.
Ja, precis. Och jag visste ju inte. Och sen är alltid det där i början. Det är väl flera, jag tror Henrik Nyblom, Marcus Berggren, Det är flera som har gått på den niten också, att de inte kan säga nej.
Mm.
De tänker att så här, jag vet inte vad som kommer liksom nästa månad, jag har ingen aning, så att jag tar alla jobb jag kan få nu. Och sen bara hårdar man jobb och av olika anledningar. Mm. Dels av så här osäkerheten, men dels också att man inte har lärt sig att säga nej.
Tricket är att göra låtar om att knulla barn så man inte blir erbjuden några jobb.
Ja, precis. Men det måste finnas en balans där. Man måste kunna bli erbjuden några jobb.
Ja,
liksom.
Några jobb får man, men inte så många.
Nej. Men så där hamnade jag och Björn Gustafsson var väl där också.
Ja.
Han jobbade, de liksom kastade jobb på honom tills han det inte var något kvar av honom. Liksom.
Ja. Men jag har känt faktiskt någon period så här, inte utbränd, men det, att jag har jobbat så mycket och haft så mycket att göra och varit så stressigt och känt, jag tycker inte det här är roligt längre.
Nej, visst.
Och då är det ändå så här, jag känner ju så här, att nu, då är det något som är fel för att jag som sagt gav man sig in i den här humorbranschen för att det är roligt. Mm. Men när man känner, nu tycker jag inte det här är kul, det är bara för stressigt. Men då var det ändå under en begränsad period. Jag hade kanske en deadline eller någonting. Ja. Jag tänker, när den här deadlinen är slut så kommer jag kunna ta det lugnt.
Ja.
Men jag kan tänka mig, om man bara har det uppradat framöver så kommer ju den känslan vara kvar. Det här är inte roligt.
Ja, absolut. Men där... Jag tror... Alltså, har man hamnat där en gång så tror jag att det är lätt. Det är lättare att kunna veta vart gränsen går och lättare att kunna säga, där vill jag inte hamna igen.
Nej.
Och man vidtar åtgärder för att inte hamna där igen.
Ja.
Så att det finns, och sen, men samtidigt har man det där dåliga samvetet, så här, jag skulle kunna göra mer. Men börjar man göra mer, då är man så här, nu är det nedräkning till nästa utbränd, liksom, nästa vägg som man kommer springa in i. Liksom.
Schindler-inställningen. Jag hade kunnat göra så mycket mer i slutet av Schindlers list.
Ja.
Den här klockan, den hade kunnat rädda 5 liv till.
Ja, men precis. Och så kommer Simon Gärdenfors och bara, men jag tycker du gjorde nog. Jag tycker du gjorde tillräckligt, Oscar. Oscar, var nu inte för hård mot dig själv. Det var ju bara min farmor, Oscar. Ja. Nej, men så där är vi någonstans. Det är den där ständiga kampen mellan att ha dåligt samvete och att inte bränna ut sig.
Ja, och jag... Och jag har nog aldrig, jo det har jag kanske, jag tänkte säga så här, jag har nog aldrig nått den punkten där jag har jobbat så mycket att jag känner, ja men nu har jag ändå jobbat på bra, nu kan jag vara nöjd.
Mm.
Det har jag nog ändå gjort under perioder. Mm. Alltså så här, när man jobbat stenhårt och sen så har kanske en liten semester framför sig, då måste jag säga åka lite utomlands tror jag också för att jag inte ska ha möjlighet att jobba så mycket.
Men det är den bästa känslan va?
Ja.
Det där är att sitta och göra ingenting, det tror jag blir väldigt, väldigt tråkigt efter ett tag.
Men sitta och göra ingenting hemma?
Nej, ja, oavsett var man är någonstans. Säg att du skulle ha råd som de här, om du hade $1,000,000-frågan, liksom, att bara sitta och vara på semester i all evighet.
Efter ett tag blir det liksom,
har du sett de där gökarna som hänger runt på olika beacher i Asien? Och bara man är såhär, du har varit här lite för länge. Du behöver nog komma tillbaka till världen.
De har sett lite för solbrända.
Ja, men de var bara som slapp, liksom, död blick. Och bara
lite gråa.
Ja, lite, det ser lite ledsna ut. Vad har jag för jävla syfte egentligen? Liksom?
Jo, men det är nog sådana som har liksom, jag tror också det är en rätt vanlig grej när man når sin dröm. Att den här känslan är, var det inte mer än så här?
Nej, visst.
Och deras dröm är så, tänk om jag sparar upp pengar så jag kan åka till Goa och bara liksom hänga på stranden där, sitta med en paraplydrink och titta på havet hela kvällarna.
Ja.
Och sen så en månad senare. Det är lite tråkigt.
Ja visst, verkligen. Så det där att sitta och göra ingenting, det tror jag inte...
10 dagar funkar. Alltså jag gjorde det, jag och min flickvän gjorde det nu på, när i vintras var det så här. Men ta in på en resort i Thailand. Vi kan inte vara på den resorten, där var vi kanske i jo, det kanske var 10 dagar. Men, och det var det bara så här. Jag satt och läste olika böcker och serieromaner vid en pool. Drack lite öl, käkade lite på restaurang och drack lite drinkar. Och så läste och liksom. Och i 10 dagar, en vecka, så var det lite paradisiskt. Men det hade nog blivit lite tråkigt om det var längre än så.
Jag kan nog göra 30 dagar.
30 dagar.
Ah, ja. Inte på en resort.
Nej.
Nej, men vi var i Los Angeles förra året.
Men där det... finns det så jävla mycket att göra. Då sitter
du
man
menar instängd på en resort?
Ja, nej, men så här, alltså man ska göra så, det,
så lite
alltså,
som
så,
möjligt.
Så lite som möjligt. Man får ju, alltså jag tänker så här att jag menar att spela tv-spel, kolla på film och läsa. Det är lite att göra ingenting.
Det beror på vilket statement. Jag var, jag tror att jag var på väg in i den totala utbrändheten den där förra, alltså där någonstans för 10 år sedan. Och då hade jag ett jävla pissigt tv-jobb som redaktör. Och då började det, alltså när det var typ så här 6-7 veckor kvar av säsongen, då började jag räkna ner. Och jag bara, okej, nu är det bara 6 veckor kvar. 6 veckor kvar, stå ut med den här skiten nu. Och det skulle sluta till jul. Och då hade jag redan bokat en resa. Mm. Och det skulle vara borta i 2 veckor. Och det var inga problem att bara så här, för jag åkte dit och läkte kroppen liksom, in på en resort.
Men var det någonstans?
Vart jag åkte? Till Kanarieöarna. För att, för att jag tog ett datum. Jag bara så här, dagen efter sista dagen på jobbet. Mm. Var kan jag komma då? Och vad är det varmaste, vad är det varmaste stället jag kan komma till? Som är hyfsat nice. Och då var det så här, Kanarieöarna 2 veckor. Jag bara, let's go. Ja. Och så tog jag det.
Åkte du ut själv?
Ja, helt själv. Sen var det en bekant som kom och hälsade på. Men första typ 7-8 dagarna var jag där helt själv. Mm. Tog inte med mig någon dator. Ingen telefon. Jo, jag hade telefon tror jag. Men det var en sån. Då hade jag en särskilt bra telefon.
Gammal.
Och sen och så tog jag med ett gäng böcker. Och så åt jag bara liksom frukt och läste böcker. Och läkte kroppen.
Och det var inga problem?
Inga som helst problem. Jag kunde vara där i 10 dagar till utan problem. Det var så jävla skönt. Men då var jag också i ett extremt påfrestande läge för kropp och själ. Liksom. Så att, då behövde jag den tiden. Men där är jag någonstans. Jag tror att så här, 2 veckor, inga problem alls. Sen typ kanske 3 veckor. Men nu börjar vi stretcha här, om man bara ska vara på resort.
Ja, men jag tänkte på det. Jag såg någon dokumentär på tv för länge sedan om någon brottsling. De hade gjort någon sån kupp och han hade kommit undan. Han var en av de få som kom undan. Mm. Eller han lyckats rymma från fängelset eller något sånt. Men det var liksom... Och så hade han åkt till någon söderhavsö och hängt där. Och början liksom skicka han vykort till anstalten. liksom med palmer på. Och sa, ja, vi har kommit undan liksom nu. Men sen efter ett tag så åkte han tillbaka och tog sitt straff.
Han orkade inte vara borta.
Nej, det var för jobbigt liksom. Jag vet inte, han motiverade inte det så mycket. Det var något sånt, mitt liv blev kaos. Eller mitt liv blev ett helvete där borta. Något sånt. Det kan ju vara så att han fastnade i ett drogmissbruk där, eller att han blev hotad av några andra kriminella där. Eller
ja,
något sånt där.
Han hamnade säkert i någon sorts skit.
Ja,
va?
Det känns som att en gång, alltså så här, en gång en strulig person. Det är svårt att bara sluta vara en strulig person.
Ja, förmodligen måste det varit riktigt jävla illa om så här, om jag åker hellre tillbaka till mitt kalla hemland. Nej, och sitter i fängelse. än att vara kvar här.
Ja, men jag tänkte också att det kanske bara var tristessen liksom. Att det var så att han bara...
Men har du suttit i fängelse någon gång? Det måste ju vara en enorm tristess.
ja, förmodligen.
Du kan tänka dig hur det är.
Ja, jag vet inte riktigt varför han gjorde det. För det förklarades inte. Men jag har funderat mycket över det. För att liksom, det målades upp först som den här drömmen. Ja. Liksom, att man lyckats fly till en paradis. Så.
Jag tror vi saknar ganska mycket information till den här
storyn. Ja, jo.
så jävla illa kan det inte vara på en paradisö.
Nej.
Men jag har varit på paradisö. Det kan vara enormt tråkigt faktiskt.
Ja, det är många som säger det att efter ett tag så blir det. Men jag börjar ju ibland liksom jobba även där.
Uh-huh.
Alltså så här, kan man skriva grejer eller uh-huh. Ja, men jag har spelat in musik och sånt på paradisör.
Uh-huh.
Och då blir det inte tråkigt när man jobbar.
Nej, det är klart.
Det är det som är liksom arbetsnarkomanin, skulle jag säga, är förmodligen den bästa narkomanin i världen.
Ja, det finns ju värre grejer. Men om man nu ska... missbruka någonting så är det väl hellre det än andra saker.
En sex, droger och spel. Spelmissbruk tycker jag.
Det känns så jävla dumt.
Ja.
För tänk så här, spelmissbruk är ju ändå så att du försöker...
Heroin är inte jättesmart heller.
Nej, liksom. Men då är det ändå så här, alltså, vinst varje gång i alla fall.
Ja,
alltså du vet ju vad du får.
Ja, fast det är väl till slut, om man ska tro Hem och skola, så är det ju att till slut så blir det allting bara som vanligt. Att du känner ett lidande och sen när du tar din din dos så blir det som vanligt. Jo, då är det förlust.
Ja, men då kostar det mer än det smakar. Men det i alla fall, då vet du i alla fall vad du får. Men det kanske är del av liksom det är en del av spänningen kanske i spel. Att man inte vet vad som kommer att hända och sånt där. Och allting är väldigt... Och sen man vinner så är det total jävla lycka.
Jo.
Och sen, så det är väl en känslomässig berg- och dalbana. Men jag håller med dig. Jag har aldrig förstått spelmissbruk. Jag har aldrig... Alltså jag har spelat, men jag kan liksom inte förstå det riktigt.
Nej, men det sägs väl att den kicken man får när man vinner stora summor är att det är samma delar av hjärnan och lite samma liksom belöningscentrum som när man sniffar kokain.
Mm.
Och man förstår att man kan bli beroende av kokain.
Ja, det kan jag verkligen förstå.
Och då borde man ju kunna bli beroende av den kicken också man får när man vinner summor.
Absolut. Och jag har provat båda. Mm. Och det är väl olika individuellt vad man fastnar för. Men kokain är långt bättre än spel. Mm. Långt bättre.
Jag har aldrig vunnit stora summor på spel. Det borde jag väl minnas, tänker jag.
Ja.
Jag har testat kokain något enstaka gång, men det har inte riktigt varit min grej.
Nej.
Alltså, för det går över så snabbt. Alltså så här att...
Ska vi illustrera det? Så här. Oh, wow! Och där var det över. Och det kostade 1000 kronor.
Ja, och det är just... ofta går det på... Jag vet inte vad det är. En kvart kanske. Liksom.
Oh.
Men redan när det peakar då, liksom, efter kanske 7 minuter. Och så börjar det gå ner lite. Redan där börjar jag känna besvikelsen. Oh. Nu är det på väg ner. Oh. Fan, nu är det här. Nu kommer jag få en liten lätt avtändning här.
Yeah.
Och då, redan då så börjar jag... Jag kan inte njuta av backen neråt då. Liksom.
Nej.
Och kanske till och med efter ett tag när man vet att men det här kommer snart vara över. Liksom. Det känns så...
Vad var det Sarah Silverman som sa någonting i stil med så där, det enda kokain leder till är mer kokain. Och så bara fortsätter man så.
Jag tänkte på Cosbys kokainskämt som blev... har du sett det?
Nej.
Det finns på YouTube, kan man säga, på Cosby on cocaine. Jag fattar inte riktigt vad som är så roligt med skämtet. Men
jag kanske förstår.
Men det, han river verkligen med det. Alltså man hör... Han drar skämtet och man hör hur publiken exploderar av skratt. Liksom. Och det är bara så här... the thing about the cocaine, they say it enhances your personality. But what if you're an asshole?
Ja, alltså jag förstår ju skämtet, med det är inget magskratt.
Nej. Jag förstår skämtet, men jag förstår inte varför publiken bara exploderar av skratt.
Nej.
Jonathan Rollins sitter i
studion. Säg, kom till macken.
Never use profanity.
Aha,
han har aldrig...
Han har aldrig
använt fula ord. Så när han säger ordet asshole så tycker de... Wow!
Vad heter det? Jerry Seinfeld hade en sån där grej också med sitt Superman-skämt.
Mm.
Att det blev så jävla roligt för att han...
Vilket var hans Superman?
Nej, men alltså han var lite lack på att så här, Superman liksom... du vet, han är en sån märklig, liksom besynnerlig karaktär som har sin jävla, du vet, som har sina Superman-kläder på sig.
Mm.
And he's there and he's in his fucking cave. Och det blir... Skämtet funkade inte utan...
Ja, men det tror jag han har sagt, för att han brukar inte svära.
Nej, han provade båda. Och, han använde, och det enda sättet skämtet funkar på när han säger and he's there in his fucking cave.
Ja, men
och han låter mycket mer indignerad på Superman, som är en sån här fiktiv karaktär. Som man inte, så en vuxen man borde inte bry sig om Superman. Men det funkade bara med
fucking. Ja. Och sen bestämde han sig för att inte svära med.
Ja, så det var en av de få gånger han använt fula ord i sin rutin. Liksom. Men bara därför. Det är märkligt det där. Nej, jag förstod inte magskrattet heller. Men om man förstår Cosby kanske så...
Ja, men det kan ju vara det också att han inte använt något fult ord innan. Ja. Och sen bara kommer det.
Jag tänker på Robbie Williams skämtet om den här snowboardåkaren i olympiska spelen som åkte dit för performance enhancing drugs. Han hade rökt weed.
Mm.
Weed enhances a lot of things. Colors, foods, music. performance is not one of them. Eller vad sa, athletic performance eller sånt
där. Ja, det är roligt. Ja, men då har det blivit dags att avsluta det här samtalet.
Ja.
Det var allt för den här veckan. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Martin Soneby.
Fullbordat samtal.
Mm-hmm.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.